Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Herre vår Gud, du som lät din son bli förklarad med fäderna på det heliga berget. Låt ditt ord lysa oss genom denna mörka värld så att vi får skåda din härlighet i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som är dig och den helige ande, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Hör Herrens ord ifrån andra Moseboks 34 kapitel. Herren sa det till Mose: skriv upp åt dig dessa ord, till enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de 10 orden. När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansikte syns strålade därför att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se, hans ansiktes hy strålade, och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aaron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Och varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. Och när han kom ut talade han till Israels barn det som han hade fått befallning om. Och Israels barn såg att Mose ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren. Hör också Herrens ord från andra Petrusbrevets första kapitel. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. För dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus i sitt 28 kapitel. Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa det till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Och medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem, och en röst ur molnet sade: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Inte Matteus 28 kapitel utan Matteus 17 kapitel. Så när vi läser i vår evangeliebok så finns det små ändringar som görs för att texterna ska kunna stå lite bättre för sig själva. Och det är sällan som avsnitten i sig själva har en sådan avgränsning. Och ofta så handlar det om förtydligande i stil med att man inleder: Jesus sa det till sina lärjungar, och sen så följer vad han sa. Eller att man skriver ut namnen igen för att förtydliga att det står Jesus istället för han eller något sådant. I evangelieläsningen idag så står det vid den tiden. När vi läser i evangelieboken, slår vi upp det i våra biblar, så står det istället 6 dagar därefter. 6 dagar därefter, och efter vad då? Och det är väl sådana distraherande funderingar som man vill undvika, så att man kan lyssna på det Guds ord som faktiskt hörs. Men här är det 6 dagar efter något särskilt. Avsnittet om Jesu förhärligande, eller förklaring som händelsen traditionellt kallas, finns med hos alla synoptikerna, det vill säga Matteus, Markus och Lukas. Och inte bara det här avsnittet, utan också vad som kommer före. Vi kan faktiskt gå tillbaka ganska långt, och de följer varann väldigt väl. Vi kan egentligen gå längre bak än så här och ha väldigt stora likheter, men vi har i alla fall först Petrus bekännelse, att Jesus sen talar om sitt lidande och om lärjungarnas lidande i hans efterföljd. Och 2 har också med här hur Petrus tillrättavisar Jesus däremellan när han talar om sitt lidande. Och sen har vi hur Jesus talar om sin återkomst i härlighet, precis i anslutning till att han har talat om lärjungarnas lidande. Och till sist så ger han också löftet om att några här inte ska dö innan de har fått se Jesus komma i härlighet, eller komma i Guds rike. Om vi ska sammanfatta detta, så kan vi säga att det handlar om att ha en rätt förståelse av Jesus. Vi har Petrus bekännelse, och att han måste lida, och att vi efter hans efterföljd också måste lida. Men också att det här vänds i en förväntan på att Jesus ska komma tillbaka i makt och härlighet. Så en rätt bild av Jesus och livet med honom, men också förväntan på att han ska komma tillbaka i härlighet. Och det är dessa 2 perspektiv som finns med som bakgrund till händelsen på berget. Och det är också dessa 2 perspektiv som hjälper oss att förstå vad som hände där. Och här ska vi låta Petrus själv vara med och utlägga händelsen genom episteltexten. Och i synnerhet så framkommer detta i de 2 sista verserna där i andra Petrusbrevet. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Händelserna på berget gjorde Petrus ännu mer säker på att Jesus är den messias som är förutsagd i Gamla testamentet. Och det är till dessa skrifter som han anbefaller sina läsare, som han hänvisar sina läsare till i väntan på Jesu återkomst i härlighet. För att vi ska bli bevarade och höra till dem som Jesus kommer för att hämta hem till sin härlighet. Och utifrån detta så har vi predikans 2 rubriker. Jesus är Bibelns eller skriftens kärna och stjärna. Och 2. Jesus är morgonstjärnan vi väntar på. Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Detta Luther-citat. Genomgående i evangelierna så ser vi hur folket, ledarna och även lärjungarna kämpade med att förstå vem Jesus var. De allra flesta var övertygade om att Gud skulle sända en messias, någon särskild som på något sätt skulle rädda folket. Och många ställde sig frågan om inte Jesus var den här messias. Och ofta så får vi inblicken just i när de har konfronterats med något som Jesus sagt eller gjort. Och de har inte riktigt fått grepp om det ännu. Men vi ser också hur många förkastar honom helt, eftersom han inte passade in i de föreställningar som han gjort sig av vem Messias skulle vara. Inte kunde han komma från Galileen, inte kunde han vara son till en snickare, inte kunde han kalla sig själv Guds son, inte kunde han förlåta synder, inte kunde han hela på sabbaten och vanhelga den så, och inte kunde han lida och dö på ett kors, på trä. Förbannade var och en som är upphängd på trä, står det skrivet. Men därpå vid Caesarea Filippi så ställer han frågan till lärjungen: och ni, vem säger ni att människosonen är? Vem säger ni att jag är? Där ställer Jesus saken på sin spets för lärjungarna. Och Petrus för deras talan och säger: du är Messias, den levande Gudens son. Lärjungarna hade i vart fall förstått att detta var den de hade väntat på, han som skulle rädda folket. Men det fanns fortfarande kvar massa saker som de inte förstod. Och när Jesus omedelbart efter börjar undervisa dem om hur han måste lida och dö, så går Petrus emot honom där och säger att Gud ska bevara honom från detta. Han hade ännu inte förstått skriften. Han hade ännu inte sett att hela skriften handlade om Jesus. Och det här kan ju också vara en tröst för oss när vi känner att vi inte riktigt har förstått allting. Det är ännu saker som vi kämpar med, försöker förstå när det gäller Jesus, när det gäller Bibeln. Men lärjungarna är där i Jesu närhet. De får vara där i Jesu närhet och lyssna till honom och lämna det till honom, och med Guds ande så får han leda oss i att förstå mer och mer av vem Gud är och vem Jesus är. När det gäller Gud så är han bunden. Han har bundit sig själv till vad han sagt. Han har bundit sig själv till de löften han gett, förutsägelserna han har givit genom profeterna. Och han har gett det som kännetecken på hur man ska känna igen en falsk profet. I femte Mosebok så läser vi: du kanske tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod, du ska inte vara rädd för honom. Och här gäller ju också det omvända. När profeten talar i Herrens namn och det sker och kommer, då är det något som Herren har talat. Lärjungarna fick verkligen se fantastiska saker, fantastiska uppfyllelser av vad profeterna hade talat om, vad de hade förutsagt. Och där uppe på berget så behövde de inte fundera längre när fadern själv talar direkt till dem: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Nu var tiden inne för fullbordan av löftena, och Gud fader själv gjorde det helt klart. Men nu när Jesus har kommit, han som är fullbordan av löftena, behövs då verkligen gamla testamentet? Har inte det spelat ut sin roll? Eller är det kanske till och med problematiskt? Tidigt i kyrkans historia så höjdes det röster om att befria Jesus från gamla testamentet. Skulle kyrkan ha kvar gamla testamentet eller inte? Räckte det inte med evangelierna och förkunnelsen om Jesus? Och en av dem som gick allra längst i att försöka få bort gamla testamentet, det var Markion, som vi väl får kalla var en tidig kristen gnostiker. Han menar att Herren, JHVH, i gamla testamentet inte var densamma som fadern i nya testamentet, utan GTs Gud är en hämndlysten och avundsjuk Gud som straffar människor för deras synder genom lidande och död. Medan den Gud som Jesus talar om är kärleksfull, barmhärtig och full av nåd. Så den gudsbild som framträder i gamla testamentet, det tog han avstånd från. Och inte bara gudsbilden utan hela gamla testamentet. När han gjorde sin kanon, som väl var en av de första kanonbildningarna med nya testamentet. Där tog han istället bara 10 brev av Paulus. Inte de pastoralbreven. Och sen en väldigt redigerad version av Lukas evangeliet, där han hade tagit bort många av hänvisningarna till gamla testamentet om uppfyllelserna. Och det är nog många som är frestade att följa hans spår. Och det är inte så svårt att hitta uttalanden och handlingar som ligger i linje med hans tankar bland företrädare inom olika kyrkor. Sådana som exempelvis vill kasta in det mesta av GT i historiens skräpkammare. Men Paulus skriver i Kolosserbrevet att allt annat är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Varför ska vi då hålla fast vid skuggan när vi har verkligheten? Luther skriver i sitt företal till Gamla testamentet: jo, här ska du finna de lindakläder och den krubba som Kristus ligger i och som ängeln visade herdarna till. Lindakläderna är visserligen enkla och oansenliga, men skatten Kristus som ligger där i är dyrbar. Vi har ingen Jesus utan Gamla testamentet. Vi kan inte förstå Jesus utan Gamla testamentet. Vi kan inte förstå varför Jesus kom utan att förstå syndafallet. Vi kan inte förstå Jesu död utan offren. Och vi kan inte längre förstå hur länge Gud har älskat oss. Vi kan inte förstå bredden och längden och höjden och djupet av Guds kärlek utan Gamla testamentet. För att återknyta till marken så finns det mycket i Gamla testamentet som vi reagerar på. Och är vi ärliga så har nog de flesta av oss någon gång tänkt i liknande banor. Är det verkligen alltid samma kärleksfulla Gud i Gamla testamentet som vi möter i nya? Men då är det också så att vi kan inte förstå Gamla testamentet utan Jesus. Vi kan inte förstå Jesus utan Gamla testamentet. Och vi kan inte förstå Gamla testamentet utan Jesus. Låt mig ta ett exempel. Ett av de mest anstötliga avsnitten i Gamla testamentet borde vara Första Mosebok 22. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom: ta din son Isak, den enda sonen som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Ta din son och döda honom. Offra honom. Skildringen när vi läser den avslöjar inga direkta känslor, men vi förstår att detta måste gjort Abraham helt förkrossad. Även om det fanns i omkringliggande kulturer, förmodligen där han hade lämnat och också där han nu vistades som främling, människor fanns. Men ändå, när vi läser hur förkrossad han var när Sara ville skicka bort Ismael, så krävs det ändå att Gud också talar till honom. Nej, skicka iväg honom, men jag ska också ta hand om honom och göra ett stort folk av honom. Då kunde Abraham släppa Ismael. Och nu skulle han döda den sonen som Gud hade knutit alla löften till. Men han lyder Gud och går. Och vad är det vi reagerar så starkt på? Att Gud skulle kräva något så fruktansvärt. Att Abraham skulle behöva döda sin egen son och till synes helt utan anledning. Att han går med på det. Eller att Isak, som var helt oskyldig, skulle behöva dö. Och att han fick bära trät till offret själv. Och att han verkar gå med på det. Läste en artikel av Daniel för ett tag sedan, så kan man se att förmodligen så var han rätt gammal. 30 plus. För den här tiden. 30 plus mot en över 100 år gammal man. Det har inte varit så svår fight att ta. Eller att han, att det först när Abraham ska just till att hugga kniven i sin son som Gud griper in och stoppar det hela. Att han leker så med Abraham. Först säger att det ska bli stort folk av Isak. Och sen döda Isak. Och sen nej, gör det inte. Vi tar anstöt av att Gud kräver detta. Men i ljuset av Jesus så ser vi någonting annat. Gud kräver inte detta av oss eller ens av Abraham, utan det är vad han själv frivilligt har bundit sig till att göra. Om det är någon som kräver det, så är det vi när vi säger jag vill leva. Och Gud svarar: då måste jag dö. Där är den verkliga anstöten. Anklagelsen mot Gud om kärlekslöshet, tyranni och allt annat sånt fastnar i halsen. I Abraham ser vi istället Gud, fadern, som för sin son till offerplatsen. Och det är fadern som lägger på sonens axlar träet till offret. Han får själv bära det till platsen där han ska dö. Och han går självmant dit. Han är oskyldig. Du är skyldig. Där är den verkliga anstöten. Att Gud förnedrar sig så, går in i sin skapelse, kryper för sin skapelse, lider för sin skapelse, dör för sin skapelse. Det är den verkliga anstöten. Det är vi vana vid, så vi förstår det inte. Men lyssnar man på muslimska företrädare när de debatterar med kristna, då ser man hur fruktansvärt anstötligt det här är. Att Gud skulle sänka sig så lågt, gå in i smutsen på det här viset. Att Gud skulle förnedra sig så, nedlåta sig så. Men nu är det inte så att vi ser Jesus endast i enskilda händelser som denna. Och inte heller när vi läser de enskilda profetierna som vi ser hänvisade till i Nya testamentet. Skriften talar om honom, och han talar i skriften från början till slut. Även när vi har svårt att se Jesus i enskildheterna och saker väcker anstöt, så får vi veta att Jesus är också där. Och även om vi inte kan förstå hur, så får vi veta och se Guds kärlek uppenbara i det nya testamentet. Att det här är samma Gud, samma kärleksfulla Gud som hela tiden vill människans frälsning. Och där på berget är det som att en hemlighet avslöjas. Där på berget ser Petrus, Johannes och Jakob Jesus tala med Mose och Elia. Representanter för det gamla förbundet. Och efter att de har hört faderns röst om att lyssna till Jesus, så ser de inte längre Mose och Elia, utan bara Jesus. Det är något som är kännetecknande för den kristna kyrkan sen, är att när de läser gamla testamentet så ser de Jesus överallt. Det är som att de inte kunde se någonting annat än Jesus i gamla testamentets skrifter. Och det är så. Det är mot honom allting pekar. Så när lärjungarna får se Jesus förklarad, förhärligad på berget, så är det för att de ska förstå att han verkligen är Guds son, Messias, den Mose som profeterna talar om, vittnar om, och för att få en försmak av vad som väntar. Då kommer vi till andra delen. Jesus är morgonstjärnan som vi väntar på. Där på det heliga berget fick Petrus tillsammans med Jakob och Johannes se vad de en gång ska få se i evighet. Jesus i sin gudomliga härlighet. Och de fick också se vad de en gång själva ska uppleva. Sin egen kropp förvandlad till en härlighetskropp. En evighetskropp som aldrig ska vara märkt av skador, sjukdom, ålder. Den enda kropp som istället evighet kommer att vara märkt av detta livet, det är Jesu kropp. Endast han ska bära märken av detta livet, som evigt ska vittna för oss, påminna oss om hans kärlek till oss och vilket pris han har betalat för att vi ska få vara där i hans närhet, för att vi ska få vara klädda i rättfärdighet, hans rättfärdighet som är skinande vit och ren. Nu vet Petrus något om vad som väntar. Han har sett Jesu härlighet, och hans slutsats är: så mycket fastare står nu det profetiska ordet. Så mycket fastare. Inte, nu behöver vi det inte längre, utan nu är det ännu nyttigare. Nu vet vi att vi verkligen kan lita på det Gud har lovat. Det som han hade bundit sig själv vid. Och ännu är det löften vi väntar på. Jesu återkomst och vår slutliga förlossning, frälsning, räddning. Därför behöver vi skriften. Där ser vi alla löften Gud gett och som han redan uppfyllt. Där ser vi Kristus, och så att vi desto säkrare kan veta att också det som vi väntar på kommer att ske. Gud är historiens Gud. Han har handlat med verkliga människor på verkliga platser vid särskilda tider. Och när tiden var inne så sände han sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att friköpa någon som stod under lagen. Vi tappar så lätt det himmelska perspektivet. Det är lätt att tänka att nu har det gått så många år sedan Jesus steg upp i himlen och satte sig på faderns högra sida. Men därifrån igen kommer det till att döma levande och döda, det känns inte lika nära oss. Han kommer nog dröja länge än, om han alls kommer. Men tappar vi det himmelska perspektivet så faller snart allt det andra också. Då sänks vår blick till jorden och våra tankar uppehålls av det som hör detta livet till. Perspektiven blir förkortade, för små, när vi inte längre ser saker i evighetens ljus. Då är det på denna jorden vi försöker skapa ett paradis. Då är det denna jord vi tänker måste stå för evigt och få panik över när det verkar som att naturen är i obalans. Fast Gud har sagt att den ska förgås. Då blir det människors lycka här på jorden som styr våra handlingar, våra ställningstaganden. Då blir Guds lag något som snarast ligger till hinder för människors frihet. Och evangeliet blir tomma ord eftersom det finns ju inget att räddas från. Ingen straff, ingen dom. Och det finns inget att räddas till. Ingen himmel. Den ska vi skapa här. Då blir skriften bara reducerad till utstuderade myter. Människans existentiella allegoriska berättelser utan historisk förankring. Och vad blir då kvar av Jesus? Det är inte längre den historiska Jesus, skriftens Jesus. Istället blir han en vishetslärare, moralfilosof, filantrop, marxist, revolutionär, socialdemokrat, kristdemokrat. Vad helst den personen som talar om och försöker göra anspråk på blir bara en spegling av den personen istället. Men Petrus liknar skriften vid ett ljus som lyser på en dyster plats. Vad är detta för en dyster plats? Han beskriver det i nästa kapitel. Det är en plats där falska lärare verkar, som förnekar den herre som friköpt dem. Där många följer dem i deras lössläppthet och sanningens väg blir hånad. En plats där man älskar och inte kan få nog av synden. Där man talar stora och tomma ord och lockar med lössläppthet och utlovar människor frihet, fast man själv är slavar under fördärvet. Är denna dystra plats världen? Nej. Det är kyrkan han pratar om. Det är i kyrkan detta ska ske. Bland människor som kallar sig kristna. Och det är sådana som har tappat det himmelska perspektivet. Som har tappat förväntan på Jesu återkomst. Som sänkt sin blick till jorden. Är detta någonting som vi fortfarande väntar på uppfyllelsen av? Eller ser vi det hända nu? Det som Petrus beskriver är smärtsamt träffande för vår tid. Vi behöver löftena och dess uppfyllelse. Vi behöver skriften för att kunna behålla förväntan. När vardagen är som mest vardaglig och Jesu återkomst känns väldigt avlägsen. Och vi behöver löftena och dess uppfyllelse för att kunna hålla ut när allting börjar rämna. Oavsett om det handlar om katastrofer i vårt personliga liv. Eller om det handlar om skapelsen, katastrofer som drabbar på olika delar av världen. Eller vad den kan vara. Och samtidigt får vi glädja oss över att Herren ännu dröjer. Men det skriver Petrus också. Anledningen till att han dröjer är inte för att han är sen med att uppfylla sina löften, utan för att han vill ännu ge tid till omvändelse. Så att ännu fler människor ska räddas från fördärvet. Så det är hans tålamod och kärlek som gör att han ännu dröjer. Men den dagen kommer fortfarande. Som en tjuv, skriver Petrus. När Jesus återvänder i härlighet och makt. Och då gäller det för oss att hålla fast vid skriften tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Det handlar inte om den sista dagen utan just innan den dagens gryning. När världen går mot sin undergång just innan Jesus kommer tillbaka. Om den stunden säger Jesus, när det börjar hända så räta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Det är under denna tid som morgonstjärnan kommer lysa allt mer i våra hjärtan. Morgonstjärnan som vittnar om att dagen är nära. Allt eftersom vi ser mer och mer av skriftens ord gå i uppfyllelse. Allt eftersom vi får se mer och mer av Jesu härlighet. Och vi ser hans härlighet i skriften. Under vårt liv här på jorden. Och om vi lever så får vi se den stråla klart från hans ansikte när han kommer på himlens skyar. Och om inte, när vi får se honom i härlighet, i evighet, när vi har dött. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.